This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ibland så säger folk till mig, ja, jag gör ju alla de här grejerna som man ska göra, men det är så jobbigt.
Jag undrar varför.
Och då är det så här, men om det är jobbigt, just att det är jobbigt att springa med bra teknik, ja men då har du ingen bra teknik. Poängen med bra teknik är att det ska vara mindre jobbigt. Och är det inte mindre jobbigt, då gör du fel.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Han har inte bara fått alla löpare i landet att nynna tipptapp fast det inte är i närheten av jul. Han är också mannen bakom löparbegrepp som kajakhöft och barbiled. Vill du göra honom riktigt upprörd så hävdar du med bestämdhet att armarna ska ha 90 graders vinkel när du springer och att stegfrekvensen måste vara 180 steg i minuten. Glöm siffror, krångel och avancerade prylar. Vill du verkligen förbättra din löpteknik handlar det om att lära in ett danssteg. För löpning, ja, det har mer gemensamt med dans än du kanske tror. Varmt välkommen till ett riktigt inspirerande avsnitt där vi djupdyker i det här med löpteknik tillsammans med ingen mindre än löpteknikspecialisten och tittarfavoriten i min YouTube-kanal, Fredrik Silén.
Tack så mycket.
Det känns nästan som att du har blivit min nya jobbarkompis på något sätt. Vi har gjort väldigt mycket saker tillsammans senaste halvåret.
Ja, jag blev din maskot. Sådär.
Och du vet vad det roliga är? Jag måste bara få ur med det här. Vi träffades ju för, jag tror att det är 10 år sedan, någonstans på någon mässa har jag för mig.
Mm, det minns jag också.
Ja, då tyckte jag att du var fruktansvärt dryg.
Mm, vad roligt.
Och jag kände att jag vill aldrig mer träffa den här mannen igen. För du sa någonting så här att, jag har sett dig springa, jag har sett ditt löpsteg. Ja. Och du har väldigt mycket att göra, men jag kan hjälpa dig med det, typ.
Mm. Och jag var ju, men vi minns lite olika här vill jag bara
Du kan få ge din version snart. Men jag bara kände så här att då var jag i en fas i livet där jag var väldigt dålig på att ta feedback, tror jag. Så att jag kände bara så här, men gud, jag springer ju jättebra och han är ju bara dum i huvudet. Så att jag kände, gick runt till folk och sa, vem tror han att han är liksom? Han är ju jättelångsam på milen dessutom och så tror han att han ska kunna hjälpa mig. Så tycker jag inte längre. Vad har du för bild av vårt första möte?
Jag vet att eftersom din popularitet ökade ju där omkring ganska mycket. Och då fick jag ibland frågor. Men vad säger du om Petras löpsteg?
Nej, var det folk som frågade?
Ja, det var faktiskt folk som frågade. För du är ju kändis.
Ja, just det.
Och då så vet jag med bestämdhet att jag sa att det ser riktigt bra ut. Sen så finns det ju saker att göra också. Så min bild är att jag sa att det ser riktigt bra ut. Men det finns också saker som man skulle kunna göra. Mm. Och då så valde du att bara komma ihåg den ena delen av detta. Och det är inte mitt fel. Sen så vet ju jag det att ibland så är jag lite för tydlig och direkt egentligen för att passa in som diplomat.
Ja, men jag hade nog behövt lite mer humor och känsla för det då. Kan jag tänka nu när jag blickar tillbaka?
Cool fact,
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nu sitter du här i alla fall och du har ju fått äran, eller vad man nu ska säga, att labba med mitt löpsteg, och jag tycker nog att det har hänt saker med det i alla fall. Du har ju gästat Malin Ewerlöf som min podd Ewerlöf och Månström. Där har ju du berättat ganska ingående hur du kom in på det här med just löpteknik. Men om du kan ta en liten sammanfattning för de som kanske inte lyssnade på det avsnittet.
Så är det helt enkelt så att jag har idrottat så där på motionsnivå i hela livet och pysslat med många sporter under hela uppväxten. Det som jag pysslade mest med var friidrott. Jag var ingen bra löpare alls. Jag var bäst på höjdhopp. Ganska bra på kula. Det är explosiva grenar båda två, och jag är fortfarande lite explosiv för min ålder. Och så höll jag på med det, och då var jag också tränare. När jag gick i högstadiet så tränade jag lågstadiebarn. Sen så i vuxen ålder så var jag tränare för i en friidrottsklubb så där, för barn och ungdomar under många år. Och sen har jag varit tränare i triathlonklubbar. Och sen så var det ju egentligen så att det är roligare med tränarrollen än att springa själv på något sätt. Att fundera ut på hur kan man göra saker bättre. Det är väl det som är min grej egentligen då.
Ja, för du sa ju där förut att du hela tiden återkommer till att du hamnar i nästan allt du tar dig för i en lärande, eller att du lär ut i en lärarsituation.
Ja, men precis. Mm. Även när jag var tonåring då så kunde jag spela gitarr, och då började jag körde lite klassisk gitarr för nybörjare. Inom sån här studiefrämjande, och sen så har jag jobbat som journalist, och sen så har jag då hjälpt folk med jag har haft typ kurser i foto för landsortsjournalister. Jag har ju haft hjälpt folk att starta hemsidor också i egenskap av journalist. Jag har kört taxi, då började jag lära ut folk hur man kör taxi. Så att jag har blivit lärare.
Lite du har en pedagogisk ådra, kan man väl slå fast?
Jag tror mycket mer att jag är pedagog, och jag tror också att det är en väldigt, väldigt mycket en slump att det handlar om löpning. Det är inte löpning som är min passion. Jag är inte speciellt intresserad av löpning. Jag kan inte säga vem som kom topp 3 på SM senast, faktiskt.
Jag bara tänker efter, vet jag det? Nej, knappt.
Så att jag
kom med där någonstans i toppen.
Där ser man.
Ja.
Det kunde varit laxodling eller italiensk mat som jag intresserade mig av och hade lärt ut. Det spelar liksom ingen roll. Nu råkar det slumpa sig så då att jag började hjälpa då med löpteknik. För jag funderade, varför är jag skadad? Varför blir folk inte skitbra, och trots att jag gått tränarutbildningar? Varför blir folk inte bra? Och då började jag fundera på det. Hjälpte jag en del människor, och så blev de jättebra. Och vann såna här tävlingar och grejer. Mycket inom triathlon i början. Mm. Och då så spred sig helt enkelt bara ryktet om att Fredrik kan få det att springa lite bättre och bli av med skador. Och så gjorde jag det. Och sen så började jag ta betalt för det. Och sen så... Här är jag nu.
Då kommer jag faktiskt på en fråga jag måste ställa, bara innan jag glömmer den. Löptekniken hos triatleter kontra de som bara håller på med löpning. Finns det någon skillnad där som man kan prata om?
Det är ganska stora skillnader på hur alla individer springer naturligtvis. Men
det är mer om individer än sport.
Det är mycket individer, men sen så finns det ju också allt från sprint triathlon till Ironman triathlon också. Det är en jäkla skillnad. Har man suttit på cykeln i 18 mil, det är jättelångt, och så har man simmat 4 kilometer, då är man ju trött i benen när man kliver av. Och Och dessutom så har man legat ihopvikt på cykeln, vilket gör att alla höftböjmusklerna, de är ju väldigt, väldigt korta och trötta dessutom. Och hur gör man då? Då måste man liksom tänka lite mer strategiskt på det. Och när du kliver av på väldigt trötta ben och med förkortade muskler där det ska vara att kunna sträcka ut. Liksom.
Vad ska man tänka på då?
Ja, för det första så är det ju också vad man tränar på. Och är man väldigt, väldigt trött, då kan man vinna på att minska rörelsen i höjdled utav tyngdpunkten i kroppen. Det beror på hur fort man ska springa.
Om vi, alltså, jag bara tänker så här intensivt. Nu är inte jag triatlet i för sig, men nej, jag tänker nu, åt dem.
Ja, och grejen där, det här funkar även för löpare. Mm. Att, dessutom ser det så här. Det finns alltid, det beror på. Och det är individuellt. Så ohyggligt mycket. Så ofta så blir jag lite svävande i svar.
Men kan vi inte bara slå fast det som en sån här disclaimer? Att i allt du kommer att säga nu så finns det alltid liksom en... Det beror på.
Ja.
Den finns alltid närvarande, kan vi ju slå fast. Så behöver inte vi upprepa det.
Nej, och så kommer jag sådär säga det i alla fall.
Då klipper vi bort det.
Ja, gör det. Bra. Då tar vi det. Så här. Om man är lite mer vanlig Ironman-idrottare, om det nu finns några vanliga sådana. Man ska inte vinna några tävlingar i alla fall, utan lite mer långsammare tempo. Då funkar det så för triatleter, men också för de som springer utan att ha badat och cyklat innan, att när man är trött, väldigt, väldigt trött, då vinner man ofta på att minska kroppens rörelse i höjdled. Och egentligen inte kroppens, utan tyngdpunktens rörelse i höjdled.
Man springer lite mindre som Stefan Holm alltså?
Ja, man springer lite mindre som Stefan Holm. Ska man springa lite snabbare, du ska vinna en triathlon-tävling eller du ska springa 5 kilometer hyfsat fort, då kan man vinna på att ha en lite högre förflyttning utav tyngdpunkten uppåt och neråt. Därför att vid landningen får du på en bättre kraft som gör att du kan utnyttja den spänst som finns inbyggd i din kropp. Hela kroppen är uppbyggd av ett gigantiskt gummisnodssystem som håller i olika bitar. Och vilket gör att när man landar så spänner man upp hela det här elastiska gummisnodssystemet. Och så får man tillbaka den energin till stora delar. Man kan få upp mot 50% av den energi man lägger i de här elastiska strukturerna. Kan man få i retur?
Där
är ju skillnad, för att där, jag har ju utrustning som jag kan testa det här på folk. Och då riktigt duktiga löpare, de kan ligga på en 48-49% i sån här energiretur. En motionär som springer milen på sig 54-38 brukar ligga på en 6-7%. Och min mjukvara då som jag använder för det här, den brukar klassificera att allting under 15% energiretur är poor. Så att folk kommer in och så ser de vad de får sig siffra och då är det så här, om vi dubblar din energiretur då är du fortfarande poor.
Ja, det är inte kul.
Det är skittråkigt. Eller så tänker de, vad bra, det här kan man ändra på. Och då kan man faktiskt bara genom hur man rör sig lite granna så är det inte ovanligt att folk plötsligt spottar upp sig, så liksom ligger de på 25% i alla fall. Och då är det inte det att de har blivit spänstigare, de blev inte Stefan Holm. De hade inte ätit kängurukött till middag. Utan det som händer är helt enkelt att hur man rör sig då så kan man alltså korta kontakttiden som är det som till stor del styr gummisnodsretursystemet.
Du har ju det här systemet du använder dig av då som heter Motion Metrics.
Ja.
Kan du se där när du har triatleter på ditt löpband versus så här, vanliga löpare då? Liksom, hamnar de i någon speciell kategori? Det jag far efter lite grann är att jag tror att triatleter kanske är mer allsidigt tränade och att de på något sätt kanske har en fördel av det. Men kanske också en nackdel i och med att de inte får lika många timmar i skorna.
Ja,
i löparskorna.
Precis. De hinner inte springa så mycket.
Nej.
Och dessutom så är de alltid knasigt stela i framsida lår framförallt.
Ja, från cyklingen.
Ja, från cyklingen. Man använder framsidan jättemycket. Och dessutom så ligger man ju då ihopvikt på hojen och man spenderar så många timmar på cykeln i veckan i regel om man kör långdistans. Så att man blir väldigt stel och bara det att du blir väldigt, väldigt stark i framsidan så ligger en liten tonus på där som gör att du blir väldigt stel. Och i löpningen tvärtom, där gäller att kunna få ut benet bak och man liksom får fram höften och bakbenet i ett bra frånskjut. Och det är ju triatleterna i regel helt värdelösa på. Och då blir de väldigt framsidedominanta i sitt löpsteg. De skjuter på genom att de sträcker på knät med framsida lår istället för att de jobbar med rumpa och baksida lår. Och eftersom de redan är trötta i framsida lår efter mycket tid på cykeln i loppet så är de, det som du är tröttast av, det är det som du tänker använda mest i din löpning. Och det är en skitdålig idé.
Ja, det är faktiskt.
Och då är det så här så att, och kan man få dem att bli lite rörligare och röra sig lite annorlunda så att de mer kopplar på rumpa och baksidan, så blir de ohyggligt mycket mer, alltså de orkar ju mycket längre naturligtvis.
Borde man kasta om ordningen egentligen och köra löpningen före cykeln?
Nej, det tror jag inte. Det är en säkerhetsfråga också, för att du kör omkull liksom, om du är för trött.
Vi har ju som sagt då fått in massvis med frågor från lyssnarna. Du gav uttryck för en frustration när vi, kan man säga, när vi fotograferade där uppe nyss. Du reagerade, kan man säga, på en viss kategori av frågor.
Ja, det gjorde jag. Nu ska jag försöka uttrycka mig det här lite diplomatiskt, så alla som skickar in frågor
jag
inte
bara
så här.
Jag göra det genom att säga att du reagerade.
Alla kommer nu tycka som du tyckte om mig för 10 år sedan. Den dryga jäveln, han kan fan dra. Så här. Folk krånglar till det så förbannat. Och det är bara, hur är det med det här? Och ska jag köra styrka? Och vilken övning är bäst? Vilken är optimal för mig? Och är det samband med löpningen eller är det ett eget pass? Och är det med löpningen, är det vid intervallerna eller långpasset? Och om det är vid intervallerna, är det före eller efter intervallerna? Och ska det på tisdagarna? Är det bäst? Är det helgfria tisdagar? Och det är så där det håller på. Ja. Och det är så här, folk krånglar till och gör det svårt för sig, vilket dessvärre gör att många avstår. Ja. Eftersom man inte vet vad som är superoptimalast någonsin i universum, så skiter man i det. Och då är det så här, gör en armhävning. Sådär ja, nu är det lite bättre. Alltså det är bara, lägg nivån var som helst.
Ja, men det kommer ju alltid att finnas folk som kommer att göra en armhävning på tisdagar om du säger att de ska göra det. Det kommer ju alltid finnas de människorna. Så att, så, det är ju,
Men man måste de vara 5 år och liksom mamma ska säga att du ska borsta tänderna? Alltså efter ett tag så ramlar ju tänderna ut, så lär du väl upptäcka att det där gick ju inget bra.
Så det du vill få fram här, känner jag, det är lite grann att man ska våga kanske se... Målar de stora penslarna istället för att snöa in på detaljer?
Ja, det är inte viktigt. Så här, för om jag börjar säga nämligen att det är att du ska göra styrketräningen, om det var före eller efter eller eget eller vad det nu är. Och hinner man inte den veckan, för bara för att svara på den frågan, så är det det är bäst att köra styrkan i ett eget pass, inte samman med löpningen, om vi nu ska vara optimala. Men säger jag det nu, då... så kanske de inte hinner det, men de hann köra en uppvärmning, köra en styrkegrej innan ett pass. Och då är de så här, nej, för Fredrik sa att det bara är när det är ett eget pass som det. Och det är bara så här, och säger jag, du ska göra 5 set av den här. Och då så, jag hann inte det, eller det blir för lite, eller vad som helst. Alltså, man är för låst. Tänk lite själv, ta något eget ansvar och bara gör något, vad som helst. Och var inte så ängslig. Prova. Jag fick en fråga, jag körde en föreläsning här innan de stängde hela landet här i slutet på sommaren. Och då var det en som frågade, ja, men vad ska jag göra? För jag springer ju alltid samma runda i alltid samma fart. Vad ska jag göra för att inte göra det? Och jag kom lite av mig, för det var så här bara, men spring inte samma runda i samma fart. Ta lite ansvar.
Ja, men det är ju som att säga till någon som röker att sluta röka. Alltså det känner jag nog att jag, där förstår jag. Alltså människan är ju ett vanedjur, och har man vant sig till med ett visst upplägg, då, alltså du kan ju inte bara säga så här, du ska sagt så här, byt låtlista. Alltså, eller så här, köp nya skor. Då ska du se att det funkar.
Alltså spring åt andra hållet.
Ja, men det...
Ja. Mm. Det är lite skillnad på att springa all. Jag måste springa samma runda, men, och röka bara, tänkte jag, rent medicinskt.
Men nu känner jag, vi kanske ska också säga så här, det får ju inte låta som att vi raljerar över att det finns olika människotyper och så här, att man kanske går igång på olika saker, för det sa ju du faktiskt när du var hos Malin och mig, att du anpassar lite grann dina råd utifrån vem du har framför dig. Om det är någon som är ingenjör och väldigt noga med siffror, kanske en blå person då, om man får prata om färger, så kanske du har ett visst tilltalssätt. Och är det någon som är lite mer så här, utstrålar kreativitet och intresse för konst eller någonting sådär, så kanske du pratar på ett annat sätt.
Absolut, då kör jag bara musikliknelser. Ingenting annat. Och det är för att i mitt jobb så är det svåraste att få folk att förstå vad jag vill, och att göra det på ett avslappnat och harmoniskt sätt. Det är det viktiga. Att se vad de behöver förändra, det går ganska fort faktiskt i regel när jag träffar dem första gången. Och jag vet att jag låter extremt raljant just nu. Och det är det som är problemet. Det är därför det blir såna här som vår möte för 10 år sedan. Men Det jag vill bara förtydliga är att jag vill att folk ska våga och lita på sig själva. Det är det jag vill. Ja, men våga göra någonting. Och är det så att man går igång på till exempel GPS-klockor och tycker att det är det viktigaste någonsin. Men köp, ha två på varje arm då, om du har lust. Liksom. Och tycker du att det är kul att kolla på siffrorna, gör det. Men om det är så att du inte tycker att det är så kul att kolla på siffrorna, ja, men du måste inte ha en GPS-klocka då. Alltså, våga och vara lite lugn och trygg och harmonisk. Det tycker jag är bättre. Harmonisklöpning.se startar snart, jag vet inte.
Men samtidigt så tänker jag så här att om man då bara slappnar av och struntar i allt, då behöver man ju inte dina tjänster heller.
Nej, jag vet.
Men du kanske inte behöver fler kunder.
Nej, men alltså så här.
Jag retas lite nu.
Det är ju så här. Det är klart att klart man inte behöver mig. Folk har ju
fast jag tycker ju att folk ska besöka dig, ja. Därför att det gör ju faktiskt att man känner att man inte dit jag vill komma är ju att då känner man ju inte att man behöver klockan och alla de här konstiga apparna på samma sätt.
Ja, för om det nu är bara att springa, då är det många som springer och bästa sättet att bli en bättre löpare är för de flesta människor att man springer mer. Så länge man inte snittar uppåt en 5 mil i veckan i alla fall, så är nästan alltid det bästa rådet vad man kan göra så är det att springa mer. Spring ett pass till. Behöver inte vara hårt eller långt, utan bara spring lite mer. Men folk går sönder. Och det är ju ett bekymmer. Så att det är ganska vanligt, jag skulle säga någonstans upp mot hälften av de som kommer till mig kommer framförallt för att de har ont någonstans. Utan de vill kunna springa på ett sätt där de inte får ont. För då kan de ju springa mer och då blir de ju bättre. Om man nu vill bli bättre. En del vill ju bara ut och slippa hemmet och tänka på annat och få frisk luft. Och då kan man göra det. Men vill man kunna springa längre och snabbare, då kommer man ju begränsas av skador såklart.
Exakt.
Och man kommer också, en del springer ju verkligen med handbromsen i. Som jag sa, de här som triatleterna, men väldigt, väldigt vanligt bland löpare också. Att man är extremt framsidig dominant i låren då. Och då blir man trött och man blir sliten verkligen av löpningen. Och då, om man kommer till mig så förhoppningsvis, så blir man inte lika sliten. Då blir det roligare och då kan man springa mer och då blir man bättre.
Och även om man springer bara för att slippa hemmet, så är det ju trevligt att då inte bli skadad heller.
Absolut. Nej. Men och då är det så här så att, och vill man då till exempel träffa en sån som jag, så ja, men gör det då. Och du behöver inte vara med i landslaget för att träffa en sån som jag. Det är det här jag menar.
Det kan vara bra att tillägga.
Ja, och du behöver inte vara med i landslaget för att till exempel göra såna här laktat- och maxtester som du har kört.
Johan Hasselmark pratade om i podden tidigare.
Nej. Mm. Och då så är det så här så att, nej, men du behöver ju inte vara elitmänniska för att prova de avancerade grejerna. Tycker att det verkar kul? Kör!
Men man måste inte testa.
Men man måste inte. Det är bara det. Det är, liksom, det är lite mer fritt. Det är lite för låst. Liksom,
okej. Okay. Ja, men jag köper det. Jag gillar att du är lite ofiltrerad. Du, vi måste gå in på alla de här frågorna vi har fått. Anar du ett mönster i det här? Förutom då att folk frågar väldigt detaljerat om vilka dagar de ska göra armhävningar på.
Jag minns faktiskt inte det just nu.
Nej, okej. Okay. Fredrik har varit på idrottsmassage för övrigt. Vi går till samma massage. Det känns som att det är lite lojt så här. Så
jag kanske, det här är loja, Fredrik.
Det här är loja, Fredrik. Jag kanske ska ta kommandot här då, helt enkelt.
Sure.
Ja.
Jag tänker bara svara ja och nej på alla.
Det beror på. Den här tycker jag är väldigt intressant. Det här med tåhäldropp, det har vi ju återkommit till flera gånger i den här podden. Alltså nivåskillnaden mellan tå- och hälparti i löparskor. Och varför elitlöpare på världsnivå kör med 10 mm, undrar Mac8181.
Och då är det så att faktiskt genom det senaste året kan man väl säga då, när hela skobranschen har förändrats så enormt med de här nya superskorna då, med kolfiberplattor och sådär. Jag lyssnade på ett seminarium, ett amerikanskt seminarium igår kväll, satt jag upp hela natten och lyssnade på det. Om just den här skorna och hur de funkar och vad testerna visar och sådär. Och då har de faktiskt, det är väldigt många som är nere på 8 mm nu. Men det är lite mer häl än vad en del brukar rekommendera. Finns, till exempel så har ju den senaste versionen av den här Alpha Fly Nikes supersko som Eliud Kipchoge sprang under 2 timmar med på maraton. Den är faktiskt bara 4 mm dropp på.
Men har den alltid varit det?
Ja, Alpha Fly har varit 4, men det är 8 på Next Procentan och den som var innan. Adidas är 8. 8, så att det är ganska deras senaste också. Där. Så att det, men tidigare innan kolfiberskorna så har det varit 10 mm dropp på väldigt många av de maratonskorna. Nu pratar vi maratonskor, inte sådana som är kanske om man springer 5000 meter bana.
Okej, då bara så att vi har rätt ut det då. När man springer kortare distanser, hur ser droppet
ut? Då har man oftast, då behöver man inte lika mycket skydd som när man springer maraton, så då har man oftast mycket tunnare och plattare skor faktiskt.
Fortfarande?
Ja, fortfarande är de ju fortare du springer desto tunnare i skorna. Ett par sprintskor är ju nästan bara som en extremt hård sula, ja, och inte mycket annat. Nej. Under dem. Så. Men du behöver stöd. Och man kan också behöva lite under hälen för att avlasta lite grann också. Jag vet att när Haile Gebrselassie, den gamla världsrekordhållaren och alla rekord man har slagit, när han gick från att vara banlöpare till maraton, så sa han det också, att han gjorde faktiskt om löpsteget med flit så att han lägger mer belastning på hälen just för att avlasta sig, för han orkar inte ligga så högt på framfoten som han kunde göra när han sprang 5000 meter. Och då i de farterna också så kan det faktiskt vara så att då måste man ha lite högre häl än om man springer riktigt, riktigt långsamt, för att kunna, man hinner inte avlasta på hälen annars helt enkelt. Men sen så är det också det här med om man ska ha platta skor eller om man ska ha uppbyggd häl, så är det så här, så att det finns fördelar och nackdelar med båda, och så blir det så här individnivå. Det finns ju de som har haft uppbyggd häl och så byter de till platta skor och så blev de av med, inte vet jag, löparknä eller något. Mm. Och grattis, vad bra. Och då säger de till alla, platta skor, det är det bästa som finns. Och så finns det de som har haft mycket häl och så går de till platta skor och så får de problem med hälsenor, vader, plantarfasciit och stressfraktur i underbenet.
Hälsporre, plantarfasciit. Ja, alltså.
Precis. Ja. Och då gick det åt helvete för dem.
Mm.
Så finns det de som alltså så här, det är lite olika hur man gör dessutom. Och olika dropp ger olika skador och olika människor passar för olika saker helt enkelt. Så att det är mycket, mycket mer individuellt och komplicerat egentligen än man skulle kunna tro. Just det där. Och därför är jag alltid mitt råd när man köper skor att, men köp några som är sköna då.
Mm.
Alltså tycker du att det är för mycket under hälen, prova på platta då. Kändes det skönare? Ja, men prova dem då. Tycker du att du fick lite ont i hälsenorna av de lite plattare skorna? Ja, men köp en med lite mer under hälen då. Nu är vi här igen då. Det var väl inget svårt.
Alltså. Nej, men det finns ju, jag tror att folk kanske hänger upp sig lite på att det finns de som väldigt bestämt hävdar att det ska vara 0 mm till exempel. Att man ska springa med jättemycket dämpning och 0 mm dropp.
Mm. Men då som sagt då, nu som sagt Alpha Flyen just 4 då, men annars har det varit 8 och det har varit 10 på alla. De flesta har ju sprungit i, det har varit mycket Adidas-vinnare och världsrekord på maraton då som har sprungit i Adidas under 2000-talet. Och där har det varit 10 mm dropp då. Och då blir det också, det blir så konstigt att försöka hävda att alla som springer bra måste ha platta skor. Om världsliten inte har det. Och alla springer inte i de här värsting Nikes och Alpha Fly då. Till exempel här nu så inför London Marathon som skulle vara här så valde ju till exempel Kenenisa Bekele, nu avbröt han precis 2 dagar innan på grund av att han blev lite sjuk, men han springer inte dem utan han vill ha Next Procent, som den heter, Vaporfly Next Procent, som har 8 mm dropp och är lite mer då, och den är stadigare, för den gillar han.
Mm.
Så att om sådana som Kipchoge och Kenenisa Bekele och alla de här, Sarah Hall som sprang så bra tidigare här också i London, om de har högre dropp, sluta säga att du måste ha lågt dropp. Mm. För det är ju inte så.
Har någon aning om varför Alpha Fly har så lite dropp?
Ja, det är gjort stenhårt efter Kipchoges preferenser. Ja, han är ju deras stora guldkalv. Den
anpassad efter hans...
Oh ja. Det är ganska många som tycker att den är lite för vinglig, har jag förstått också.
Ja, det tycker jag med. Men jag tänker att den kanske inte är anpassad efter de farter jag håller. Att det går för långsamt när jag använder den. Så att ingen, eller någonting sånt. Att det var därför den kändes wobblig.
Ja, och sen så kanske du inte har riktigt lika starka vrister som Kipchoge.
Nej, det har jag nog högst troligt inte.
Vi kan faktiskt slå fast att det har du inte.
Nej, ja. Det är ganska få som har det.
Inte jag heller.
Nej, men man kan, men vi kan springa och kallas löpare ändå.
Ja, man får ju säga vad man vill.
Kajakhöften. Jag fattar inte riktigt hur jag ska få till den, undrar Emma Carolina Persdotter. Hon har ritat en fin båt här också.
Vad roligt.
Mm.
Ingen kajak då?
Jag tror inte den emojin finns.
Nej, okay.
Och, tyvärr, det var nog därför. Fint. Annars hade hon nog gjort en kajak.
Det här är ju inte hyperlätt att tala om via ljud, känner jag. Kajakhöften
Samtidigt så har du ju lärt blinda löpteknik, sa du till mig.
Absolut, det har jag gjort. Och så. Så nu går resten av podden åt till kajakhöften. Nej, så det kan man säga också. När jag har kört då med synskadade så då tar ju allting mycket längre tid helt enkelt att stå och känna på hur det funkar. I alla fall. Kajakhöften, det här är ju, och det är också bara en del i en rörelse. Rörelsen när man springer är en enhet, alltså det är en helhet. Lite som i dans då. Om man dansar så rör, om man dansar bugg, är det så att man rör höfterna? Ja, jag vet, men du flyttar ju också fötterna och du flyttar också överkroppen. Och det är det här som är att man kan inte titta bara hur man, om du bara rör höften på rätt sätt så kommer du att bugga. Nej, så är det inte. Men det här är en ganska viktig del. Höften eller bäckenbenet då roterar i liksom typ tre dimensioner. Så att det är liksom när jag skjuter ifrån kan man säga. När, om jag trycker mitt högerben bakåt, eller det rör sig bakåt, så ska faktiskt höften på den sidan följa med bakåt. Och när man trycker bakåt på vänstersidan så följer vänstersidan med bakåt, bara för att förtydliga. Och på andra sidan då, så när den åker bak så är det faktiskt så att på andra sidan så går då höften framåt. Och det är mycket det som skapar rörelsen, att man lyfter den höftsidan snett framåt uppåt och då får man både trycket ner i marken och trycket bakåt som skjuter på. Den här rörelsen snett framåt uppåt då på den sidan, det är också faktiskt den som till stora delar kastar fram knät och benet då. Så att man, om man springer lite fortare då har man, är det ganska bra att ha en lite driv och höjd i knät framåt då. Ett litet knälyft. Men det kommer alltså till stora delar av rörelsen genom bålen och höften. Som man driver fram upp. Så att höften går fram upp på ena sidan, vilket både skapar knädriv men också trycket ner bak. Så det rör sig alltså inte som båten kajak som åker fram med vågorna, utan som en kajakpaddel om man tänker så.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte alltid att det var som den som paddlar.
Ja, men alltså om du tänker det, höften
det
rör sig...
Där jobbar också lite grann med höfter.
Fast man, ja, där jobbar man ju med rakarmar. Men det är i min hjärna så har det varit, det är kajakpadden.
Okay.
Och då kan man faktiskt tänka att kajakpadden, när man doppar ner den i vattnet, så då är ju den, då lutar ju den ganska mycket. Den går ju liksom på tvärs. Mm. Och tittar man på duktiga löpare så kan man faktiskt se att när man kör i slow motion, så där som jag brukar göra jämt med folk, en ruta i taget, så ser man att då står höften faktiskt då. Och en utav dem som lyfter allra mest och har nästan höften på tvären skulle jag vilja säga, det är ju en löpare som Anders Salkaj till exempel.
Just det.
Och det är det, hans rörelser i armarna då, som en del brukar gnälla lite på att de är lite viftiga då, men det är faktiskt att han balanserar upp det otroligt braiga drivet genom höften. Och tittar man på filmer från när han till exempel vann Stockholm Marathon, så är det, höften är ganska mycket liksom på tvärs så som en kajakpaddel är. Inte riktigt lika mycket som en paddel, men mycket mer åt det hållet än vad de flesta tror att man faktiskt ska göra. Många tror att höft och bål ska vara helt stilla när man springer, och det är bara nej, nej, fy.
Hanna undrar, om man inte har möjlighet att gå till någon löpcoach utan själv vill förbättra sin löpteknik genom att filma sig själv och analysera på egen hand, vad borde man främst titta efter när man kollar på filmen? Vilka är de vanligaste löpteknikmissarna folk gör? Finns det något mer man kan göra för att förbättra sin löpteknik helt på egen hand?
Ja, om man ska filma sig själv, då är det ju bra, som, precis som hon skriver då, men vad är det som, vad ska jag titta efter då? Så. Och då kan man ju till exempel titta på, du har ju filmer till exempel på ditt YouTube-konto, om lite saker man kan lära sig om man ska titta på. Jag har det lite på mitt lilla YouTube-konto, har jag också lite filmer på man kan titta på. Men om vi tar de vanligaste sakerna som folk gör, där folk har störst förbättringspotential, så skulle jag vilja säga. Så är det att till att börja med så har man, man hänger lite fram med huvud och axlar. Det är som om man satt kvar vid köksbordet i pandemitider och jobbade hemifrån med den lilla laptopen. Så ser man ut när man börjar. Det som händer då, det är flera saker. Då hamnar armarna lite framför sig. Om man bara ställer sig upp och böjer lite grann i armbågen och står som om man skulle börja springa. Och sen så gör man den här hela gamnacke från liksom övre delen av ryggen och huvudet. Då kommer armarna att åka lite framåt. Om jag är lite rakare i kroppen så kommer armarna åka lite mer in liksom bredvid kroppen. När armarna kommer framför kroppen så är det faktiskt så att armar framför kroppen så kommer man flytta fötterna framför kroppen. Och hamnar fötterna framför kroppen så finns det stor risk att det blir lite extra bromskrafter och man kommer också få mycket, mycket svårare att använda sig av det här elastiska gummisnodsystemet som vi pratade om tidigare. Så att hänga lite fram, ha armar och händer som rör sig framför kroppen med den hållningen, det är supervanligt. Det ser jag precis överallt. Det är bara att gå ut på gatan här så kommer vi se 10 stycken direkt. Så där gäller det att inte göra så, helt enkelt. Utan det är att se till att händerna då som vi kör, som du pratade i inledningen om, tipptapp då, att, som när man sjunger den lilla om julvisan, när man sjunger tipptapp där. Att händerna är ganska nära kroppen, för då är det större chans att fötterna också landar längre under dig, vilket är bättre utav många orsaker. Och att man helt enkelt flyttar fram magen lite då. Så att man inte får det här sitta vid köksbordet med laptopen.
Lägg upp gravidmagen på bardisken.
Precis, lägg upp magen på bardisken. Den kan man ju också se som film hos dig.
Ja, precis. Den finns i mitt YouTube-flöde till exempel. Så det bästa tipset är väl nästan att Hanna och de som är intresserade går in där, kollar på filmerna när du, eller dina egna filmer, när du coachar mig. Och sen så spelar man in sig själv och kollar efter det då.
Ja, och så kan man också titta på hur duktiga löpare gör. Alltså det är mycket det att men, hur gör de då? Och så, och, så att då ser man, ja, men, ser jag ut som dem? Nej. Men försök göra det då.
Men kan man sträva efter det även om man inte gör milen på 28 minuter?
Ja, nu, jag kände direkt när jag sa det där. Ja. Det där blev ju helt fel. Ja. Kan man få ta tillbaka?
Ja,
det,
vi Tack. Kan för den här gången då.
Fint. Jo, det är ju nämligen så att många försöker... Nu blir det flummigt.
Ja, men det gillar vi.
Ja, nej, det kommer ni inte gilla. Alla vill ha konkreta. Gör så här så blir allting bra. Jo, väldigt, väldigt mycket så är det så att man... vill man förändra någonting så är det oftast inte det man ser och att man vill förändra. Det är inte där förändringen ska ske.
Nej.
Nej. Till exempel, som jag sa nyss då.
Till exempel, man blir inte lyckligare för att man går ner 5 kilo.
Nej, det är så här. Man behöver inte bli olycklig för att gå ner 5 kilo.
Det är bättre att gå i terapi och jobba med sig själv.
Eller hur? Ja. Så. Mm. Och det är samma sak här. Om det är dåligt att sätta ner foten och lägga vikt på foten när foten är framför kroppen. Okej. Okay. Då försöker många få in foten under kroppen. Av naturliga skäl, för jag sa att den skulle inte vara där framme. Men då kanske det var just så, som jag sa, att man var lite häng i kroppen så att handen åkte en bit framför kroppen. Då är det ju handens fel att foten hamnar där den gör. Alltså vi måste ändra lite hållningen i kroppen och så måste vi flytta in handen. Och då kommer foten att flytta på sig av sig själv. Dessvärre så är det jättemycket så här i alla delar i löpningen. Till exempel det här med en stolt hållning att man ska sträcka på sig. Finns det många instruktioner om det här att tänk att du har en tråd i huvudet och lyft bröstet och medaljen på bröstet som du ska visa upp och allting annat. Till absolut största delen för att få en riktigt, riktigt bra hållning så handlar det om att en avslappning nere i höft och framförallt i knäna. Och den är ju inte helt intuitiv att, jag brukar faktiskt instruera folk att de ska tänka att de har druckit lite sprit lokalt i knät och höften. Nu funkar inte sprit så har jag hört lokalt. Men
fast Åke Biten Eriksson sa faktiskt att han brukade ta några groggar dagen för ett lopp just för att knäna skulle mjukas upp lite.
Är det sant? Ja, det är skitbra. Mm. Man kan också göra det här. Det finns alkoholfria alternativ.
En väldigt duktig svensk maratonlöpare för, bör vi tillägga.
Mm. Ja, men för det här, och han är ju inne på precis det här, att när man hittar en avslappning, väldigt många av de här sakerna handlar om att man hittar en bra avslappning, så kommer kroppen att sköta det här lite av sig själv. Då det är det här då som det då faktiskt kan vara bra. Nu sa jag förut att man inte alls behöver gå till mig. Men ibland så kan det också vara bra att, men vad fan menar han? Mm. Hur menar du att du känner dig längre och ståtligare om du har sprit i knäna? Ja, fast jag lovar, det funkar. Typ. Och det är det som blir det besvärliga när man ska lära sig själv nämligen. Och dessutom så är det så att har jag 10 personer framför mig och ger en väldigt, väldigt tydlig instruktion så kommer jag få 10 varianter på den instruktionen. Alla tolkar olika och så har man olika kroppar och olika förutsättningar. Så att det är svårt att lära sig på egen hand. Men börja att titta på de här filmerna som du har lagt ut och lite som jag har lagt ut och hur duktiga löpare är. Och bara försök liksom, ja men prova de här knepen då.
Jag tycker den här liknelsen vid dans, som sagt, det kanske kräver en viss personlighetstyp då också, men jag gillar den därför då förstår man att allt hänger ihop, att man kan inte bara jobba på en isolerad del.
Ja, du kan inte vara spänd när du
nej,
dansar.
Nej.
Alltså det ser ju för jävligt ut faktiskt. Så att du måste ju vara, ju mer avslappnad du är, och det är ofta det, många instruktioner i löpning så är det just det här, sträck på dig, spänn magen, skjut ifrån, lyft knät. Då handlar det bara om att spänna och forcera. Mm. Men alla vet ju, de bästa löparna i världen, hur ohyggligt avslappnade de är. Mm. Och då blir det också konstigt för mig när folk säger du ska spänna och trycka och ha en 5 kronor mellan skinkorna, men du ska vara helt, titta, åh vad de är på OS här, de är superavslappnade. Ja, jag vet. Det är ju för att de inte har en tråd i huvudet, inte lyfter på bröstet eller har 5 kronor mellan skinkorna.
Men varifrån kommer alla de här sägningarna? Har du någon aning om det?
Absolut. Ja. Om vi tar så här. Det man ser är en hög tyngdpunkt, stolt hållning har duktiga löpare. Och då tittar man just på, man ser bröstkorg i huvudet, det är där man ser skillnaden. Men som jag sa, det är inte där du ordnar det, utan det ordnar du genom en avslappning någon annanstans. Och det här 5 kronor mellan skinkorna, det är ju för att många springer med rumpan alldeles för långt bak. Och då kan man faktiskt dessvärre, spänner du till skinkorna så kommer du få en liten positiv känsla i ungefär 5 sekunder. Sen så är det bara, det faller ju på sin egen orimlighet att du ska springa med statiskt spända skinkor i 42 kilometer. Det är bara lycka till.
Ja, det ligger något i det.
Mm. Ibland så säger folk till mig, ja, jag gör ju alla de här grejerna som man ska göra, men det är så jobbigt.
Jag undrar varför.
Och då är det så här, men om det är jobbigt, just att det är jobbigt att springa med bra teknik, ja men då har du ingen bra teknik. Poängen med bra teknik är att det ska vara mindre jobbigt. Och är det inte mindre jobbigt, då gör du fel.
Här har vi en bra fråga som jag tänker att vi tar nu. Sara, vilken löpstyrkeövning är ett måste för en löpstark kropp?
Utfallssteg. Mm. Det är ju bra. Jag gillar utfallssteg som är bakåt. Bättre än framåt.
Varför gör du utfallssteg? Vilken känsla ger det dig?
Ja, och det finns flera olika bra poänger i det här om man gör dem på ett bra sätt. Då. För det första, om man tänker att man gör ett utfallssteg väldigt långt bakåt och här är det viktigt att man har all vikt på hälen, att kroppen är ganska rak. De flesta kommer att böja sig framåt och lägga vikten på framfoten och då kommer de jobba med framsida lår och inte med rumpan som vi vill åt här. Om vi då slänger också bakfoten väldigt, väldigt långt i det här bakåtgående utfallsteget och håller upp kroppen och lyfter på knävecket, då kommer vi också få en höftrörlighetsövning i ett. Och eftersom det är så förbannat tråkigt att hålla på med rörlighetsövningar och stretching så är det mycket bättre att göra till en styrkeövning så man kan liksom, så gör man den mycket hellre.
Rörlighetsstyrka, det är bara att höra som begrepp faktiskt.
Ja, faktiskt. Och då kan man göra den och sen så göra den. Och sen ska man ju ha typ tunga vikter i händerna eller allting sånt där, eller lägga upp den bakre foten kan man också göra. Det kallas för Bulgarian split eller bulgariska utfallssteg. Och bakre foten är upplyft och så går man upp och turnerar. Det är en ganska bra grej. Eller också att bara göra den här som inlöpskolningsövning, det som kallas för mångsteg.
Mm.
Man kan gå i
spänstigövning.
Precis, då kan man, och vill man se en snygg variant på den, då kan man göra en sökning på YouTube. Gör mångsteg och Malin Evelöv.
Ja,
det finns en film på henne Humlegården. Tror jag.
Ja.
Jättefint, den brukar jag visa för mig.
Vad heter mångsteg på engelska?
Men det räcker med Malin.
Ja, okej. Okay. Vi skiter ut.
Malin Evelöv, mångsteg.
Ja, hon är ju gudinna på det där.
Precis, jättefint.
Ja. Den här frågan gillar jag. Vilket otyg skulle Fredrik vilja skaka ur varje nybörjarlöpare ögonblickligen? Undrar Karin Maj.
Mm. Och nu så kan vi ju nästan referera till det som jag redan har sagt. Därför som engagerar
sluta mycket. Ställa detaljerade frågor.
Verkligen. Det är så här. Vill du bli bra på att laga indisk mat? Laga mycket indisk mat och prova att variera det. Ska du se hur det blir från olika delar av Indien. Vill du bli bra på att spela trumpet? Spela mycket trumpet. Spela både jazz och bebop. Det är kanske samma sak. I alla fall. Och du blir bra på att springa? Ja, men spring lite då. Och så, jo, att vill man bli bra, vad man vill skaka ur, jo, att inte vara fastna i detaljer.
Mm.
Utan stick
ut, se helheten.
Ja, men stick ut och spring. Och att och eftersom det här att när folk springer kanske 2 gånger i veckan, de siktar på 3 men det blir oftast 2. Det är ganska vanligt. Folk säger, hur mycket springer du då? 3 gånger i veckan, 2. Ja, hur har det sett ut? Ja, det är två. Och då är det så här, ja, men spring en gång till. Och det behöver inte vara långt in. 20 minuter långsamt är också mer. Det är också bra.
Just det. Där vill jag hänga på. Där, jag kom faktiskt på ett otyg som jag vill skaka ur. Det var ju inte du då, utan jag. Ja. Att de springer för fort.
Ja.
För det märker jag. Jag får ju väldigt mycket nybörjarlöpare som kontaktar mig och vill ha hjälp. Mm. Och så ber de, men spring i det tempot som du brukar ha på dina lugna pass.
Mm.
Och så börjar de springa i 5:30 tempo. Mm. De kanske gör milen på över 60 minuter. Mm. Och då säger jag, men nu springer du väldigt fort. Ja, det är därför det är så tråkigt och jobbigt att springa.
Mm.
Så att det skulle faktiskt kunna vara ett otyg, att man springer för fort. Att man tvingar sig själv att springa jättelångsamt. Ta med någon som är ännu långsammare än du och ta sällskap. Och du får inte springa förbi den personen.
Nej.
Det är mitt eget tillägg här.
Jag brukar rekommendera att folk som inte springer nästan alls, så det man börjar med, det är att gå raskt i 10 minuter. Spring en minut. Mm. Gå raskt i 10 minuter. Spring en minut. Nu är du klar.
Ja.
Och så här, det ska kännas när man kommer hem, speciellt när man försöker komma igång, så ska det kännas som att jag är inte klar. Så ska det kännas. Mm. Om du känner, shit vad trött jag blev, för att no pain, no gain.
Det smakar blod bara, i munnen.
Ja, nej. Utan framförallt för att känna att amen, jag hade ju orkat mycket, mycket mer. Helt enkelt. Så att mycket långsammare, lägg gärna in gång. Det är superbra att lägga in gång. Och bara så att, och sen ska du vara så här, nej, jag vill ha mer. Mm. Men det fick du inte. Så blir du sugen på nästa gång istället.
Ja, men exakt. Som Rune Larsson sa, man ska se fram emot nästa pass.
Ja, och om du har slitit ut det, vilket de flesta gör, så blir det inte så. Och många säger då att men jag kan inte springa långsammare än vad jag gör. Och då är det så här, jo det kan du ju, för du blir ju för trött. Och då är det så här, men gå då. Och så bara spring pytte.
Ja. Nej, men det tycker jag är ett bra tips.
Bra, det var ditt tips.
Ja, tack, precis. Petra. Varsågod.
Det ska jag köra på. Jag ska gå mycket.
Vad skiljer löpanslöpning från löpning utomhus? Min kadens är klart lägre på band. Kadens är väl samma sak som frekvens?
Samma alltså, som steg per minut.
Ja.
Ja. Och varför han har det? Det kan ju inte jag veta. Så,
fel på hans löpband.
Ja, man kan säga så här. Är det någon skillnad på att springa på band och att springa ute? Så är svaret, ja det är det. Det ena är inne, det andra ute. Det ena är helt platt.
Du menar att det är in och ute, alltså som i inomhus och utomhus?
Ja,
inte att
det
ena är trendigt och det andra otrendigt?
Nej, jag är dålig på trender. Ja. Så här, det är faktiskt ingen större skillnad på att springa på ett löpband och att springa utomhus, bortsett från att man inte får samma liksom backar och sådär. Däremot så är det mycket mer monotont på ett löpband. Det är verkligen bara platt och rakt fram hela tiden. Springer du ute så är det alltid variationer. Vägen, även om du springer asfalt, så kommer du luta vägen lite åt ena hållet och lite upp och lite ner och allting. Och det man har sett i lite olika sådana här, när man har tittat på det här med att det är mindre skaderisk i skogen, då brukar man säga att det är för att det är mjukare i skogen än asfalt, och det stämmer. Men det verkar också som att just variationen av hur det lutar, och att ibland så måste man ta lite fler steg och ibland lite färre och lite hopp och lite här. Just att det blir en större variation, så att det inte blir så monotont så det sliter på samma sätt, gör att det blir mindre skaderisk. Och därför så kan löpanden då bli lite mer risk för skador. Och det här med att bandet kommer åkande, så tycker jag att det verkar just som att benhinneproblem är större där. Däremot så finns det en liten missuppfattning skulle jag vilja säga när det gäller löpan. Det är många som tror att det är så väldigt, väldigt mycket lättare att springa på löpan än ute. Och så är det faktiskt inte riktigt.
Mm.
Man missar ju för sig lite utav vinden, men om du inte springer jättefort så är det inte så mycket motvind, eller i alla fall fartvind då. Men för att det är inte så att man sätter ner foten och istället för att trycka ifrån och göra ett frånskjut så flyttar bandet på min fot. För det, även när man springer ute så skjuter man liksom inte riktigt ifrån. Ja, jo, man gör ju det, men det är mer en studs. Löpning är mer som att man hoppar på ett ben. Om man tänker att man hoppar på ett ben framåt och sen så hoppar man lite på andra benet. Alltså, fast det är bara att man byter mellan varje hopp till ett annat ben.
Mm.
Och då är det mer en studs. Så man kommer alltså ner och så studsar man upp. Så är löpning. Det är inte som när man skjuter på en bil framåt, att man liksom ner och så trycker man och så är det mycket aktivt slit. Liksom. Utan det är en studs. Vilket gör att på löpbandet så är det samma sak. Du landar och så studsar du upp. Det är bara det att foten har hunnit flytta på sig lite när du studsar upp igen. Då. Ute så är det liksom, då är det kroppen som transporteras över foten på ett annat sätt. Då. Men det är mer en studs alltid i löpning än att man skjuter på en bil. Liksom.
Okej. Okay.
Fick du någonting att tänka på? Ja, såg man på dig?
Ja, men jag klurade lite grann där.
Ah.
Och så satt jag och funderade ändå på det här med att kadensen är lägre på band. Skulle inte det kunna bero på att man då, precis som du sa, det är inte lika många överraskningar på ett band, utan det är ju väldigt slätt och man vet vad som ska hända. Och då behöver man inte vara lika liksom, närvarande, utan, och då tänker jag att slappnar man av lite mer så blir kadensen långsammare. Det var min gissning.
Ja, det kan det ju bli för en del och en del inte.
Nej.
Det jag tänker däremot också så här, det är oftast lite bättre stötdämpning och studs i löpband än till exempel att springa på asfalt. Och då är det så att om det känns väldigt studsigt, då kan man få för sig att man ska liksom utnyttja studsen. Och då, liksom, då blir man ännu studsigare och då sjunker då kadensen ganska ordentligt. Det är lite som en känsla som i alla fall jag hade när jag provade första gången sådana här kolfiberskor. Då, att jäklar vad min kadens sjönk. Därför att när jag då tryckte till ganska rejält i varje nedslag så kändes det som jag flög 4,5 meter liksom för varje steg. Och då sjönk min kadens just för att jag gillade att utnyttja hela den studsmattekänslan. Och en del löpband är konstruerade lite så att det ger lite extra studs då. Vilket gör att man kan få den känslan, åh vilken härlig studs, den ska jag utnyttja. Medvetet eller omedvetet då. Och då sjunker kadensen.
Just det.
Och om kadensen sjunker, då måste man röra sig mer i höjdled och då kommer man slösa med energi.
Vi har ett annat, eller vi har en annan fråga här som jag tycker är väldigt intressant och någonting som jag ser, och du säkert också, det här med ett sittande löpsteg. Det är Jarsegäntan.
Hur blir man av det? Sitt inte när du springer. Nej, jag bara, ska säga. Det
är, så här. Fredrik är trött på detaljerade frågor.
Ja, jag fattar ju för att det är ett problem. Och jag tror jag har. Man kan säga så här, om man har ett sittande löpsteg, om jag tar en stillbild på denna sittande löpare, då kommer det troligen se ut så att benen är till största del framför löparen. Armarna kommer troligen också framför kroppen. Och armarna kommer också troligen till stora delar befinna sig framför kroppen. Kroppen är sist, armar och ben är först. Typ, lite grann i alla fall. Om man tittar på en elitlöpare så är det så, då är det nästan så att man tänker att kroppen är det som kommer först. Först kommer kroppen och armar och ben är bakom dig.
Du brukar ju säga det här med pulsbältet och under pulsbältet.
Ja, men det kan också funka att egentligen bara att faktiskt att överdriva det här. Det vill säga att om du tänker att du med flit håller armarna väldigt långt framför dig. Alltså väldigt långt, extremt framför. Och så har du fötterna så långt framför dig också som möjligt. Och så att kroppen verkligen är det som kommer sist. Ingenting ska vara liksom bakom ryggen av armar och ben. Någonsin, inga armbågar, ingenting. Så springer man så, väldigt, väldigt överdrivet och larvigt. Sen så byter man och så tänker man, nej nu ska jag göra åt andra hållet. Det vill säga, jag flyttar fram kroppen så att armar och ben åker lite mer bakom mig. Då blir landningarna förhoppningsvis lite längre in under dig och kroppen då blir mest bara frånskjut och armbågarna kommer också till stora delar vara från kroppen och bakåt och ingenting framåt. Då. Och att gå från de här extremlägena kan vara ett ganska bra sätt att lyfta sig ur det här sittande läget. Så man känner på, vad händer när jag liksom åker extra långt baksittande och så försöker jag flytta fram kroppen och så flyttar jag bak och så håller jag på så lite fram och tillbaka. Så förhoppningsvis kan man hitta en känsla av att liksom sätta sig upp, liksom flytta sig från stolen man satt på.
Det är ju intressant att du kommer med det här svaret, för att jag får ju ofta då höra när, om det här med, ja, men när folk ställer frågor om sittande löpsteg så är det så här, träna mer core.
Ja, men alltså
stärk din bål.
Nej, men alltså ofta så säkrar ju folk ihop i bålmuskulaturen. Därför att de har en hållning som gör att de ställer orimliga krav på sin bålmuskulatur. Är du med? Alltså du behöver inte bli stark och du kollapsar i bålen. Ja, jag vet. Men det är för att du ställer så höga krav på din bål. Genom att du kommer fram upp med kroppen lite mer upp på foten, då behöver du inte vara lika stark. Så det är ganska vanligt just att man tittar på en del och säger, ja, du tappar höften. Sådär. Och då är det så här, nej, du kanske inte ska stärka din höft. Du kanske inte bara ska utsätta din höft för lika stor belastning.
Ändra rörelsemönstret.
Just
helt
det,
enkelt.
Minska belastningen i höften, inte stärka höften. Det är ju, ofta så blir det ju att man hamnar hos någon PT, förlåt alla PTs, ni är jätteduktiga allihopa.
Fast det tycker inte du egentligen.
Jo, jag har en egen PT också. Hon är fantastisk.
Jag tänkte på löpning just.
Nej, men just att, vad fan var det jag sa nu då?
Core.
Ja, core.
Core. Starka core.
Det här. Och så ser man, du tappar här och du ser ut att kollapsa här. Och då är det så här, därför måste vi stärka här. Och då är det så här så att, ja men din husvägg, Nu har jag kört in med en lastbil i din husvägg här och varje gång kollapsar din husvägg. Vi måste göra din husvägg starkare. Ja, eller så kan du sluta köra in lastbilen i väggen då. Alltså, det är lite
ja,
så jag tänker.
Ja, det är sant.
Mm. Ofta så duger folks styrka väldigt, väldigt bra ändå. Även om folk generellt sett är ofta rätt klena för att man sitter för mycket på kontor.
Du, jag kom på en sak. Det här är faktiskt en fråga från mig som vi skrev om på, eller jag skrev till dig på Facebook igår. Mm. Jag såg en bild på din hemsida. Då var det en elitlöpare som såg ut att springa med väldigt mycket tådopp. Och ja. Tådopp ska man inte ha, har jag fått lära mig. Alltså att tårna, foten pekar neråt.
Mm. Men det är då, när du pekar på den bilden då. Ja. Och
nu kanske inte folk vet vilken bild jag menar, men jag vet inte hur man ska förklara.
Nej. Okej, jag förklarar begreppet tådopp, som inte är det som du har tänkt som tådopp, uppenbarligen, för du har missuppfattat vad jag har menat. Det vill säga att jag har varit otydlig. Det ligger alltid hos läraren att det är alltid lärarens fel om någon har missuppfattat.
Okej, för jag får bara säga så här, min bild av tådopp just nu innan du har förklarat, det är ju att om man i en ögonblicksbild så pekar foten neråt.
Ja, men det är så här. Ja, men inte, men det är ju rätt också. Men inte när som helst i löpsteget.
Okay.
Det är så här, när du har precis lyft på foten en centimeter från marken efter att du har skjutit ifrån, tån måste luta ner. Alltså, du kan ju inte ha tårna uppåt ifrån skjutet. Det går ju inte.
Nej, men neråt.
Ja, den måste ju vara neråt.
Ja.
Ja, och då kallar du det för tådopp. Ja. Så att under ganska stor del, under hela det som du gör som tådopp då, det är så här. Tån lutar
gjorde, kanske.
Gjorde förr, ja. För du har blivit jättemycket bättre. Du är så duktig, Petra.
Ja, tack.
Ja, men faktiskt på riktigt. Ja. När man flyttar fram, nu börjar jag visa med mina armar här. Det är ju jättestor nytta för er som
lyssnar. Ja, men jag kan förklara då. Jag ska försöka förklara vad Fredrik gör nu.
Okej, okay, nu har jag skjutit ifrån med min hand.
Peter? Ja, förlåt. Fredrik trycker bak sin höger... hand och arm.
Och sen så flyttas, alltså nu är det min hand, men jag håller in handen, jag korsar armarna. Man flyttar fram foten, då kommer ju tån troligen att röra sig, att foten kommer ju peka neråt. Det är ju helt enkelt för att underbenet har en lutning. Och så. Och det här kan man också titta på. När att underbenet ska luta bakåt ganska mycket hela tiden. Är det någonting man kan titta på? Och nu kan jag knyta tillbaka förresten till den här som var frågan. Är det vad ska man titta på när man analyserar sina filmer? Så är det att när underbenet ska liksom luta bakåt i förhållande till knät, typ jämnt. De flesta människor att när först flyttar man fram knät och sen så fortsätter underbenet att pendla framåt. Så underbenet kommer att luta ganska mycket framåt då. Så att foten är framför knät. Helst, det är lite beroende på hur fort man springer och sådär, men helst så ska inte foten framför knät alls. Och är det då så att, då, det kan man också titta på filmerna, åker mitt underben så att det lutar framåt, foten är framför knät, ja, men då har jag troligen satt fram foten för långt framför mig. Tådoppen som du gjorde förr i världen, det var jättelänge sedan nu, så är det precis innan du sätter ner foten. När foten har 10 cm, 15 cm kvar för att, från att gå ner i backen. Mm. Då pressar du framfoten, pressade ner foten mot marken. Det är den här sista lilla dutten ner. Och det som händer då är att du landar lite längre fram faktiskt än om du inte hade vinklat ner tån i slutögonblicket. För då hade foten kommit längre in under dig. Och att sätta ner foten lite längre fram på framfoten ger enorma belastningar på allt som är under knät. Vader, hälsenor, underben och hela foten och vristen och allting. Det är en jättestora skillnad. Det är inte lite, det är massor skillnad här. Så att det är just den här sista, mycket framfots, alltså folk som har försökt springa framfots, försökt springa i barfotaskor, hamnar där att precis innan foten går ner i marken, då doppar man tån. Det är inte det att tån pekar neråt någon gång under fasen, utan det är den sista lilla skvätten ner som är tådoppen. Var det en fråga?
Varför gör man det där tådoppet då?
Därför att man, till exempel så var det ju många som började göra det efter att de hade läst boken Born to Run, där det stod att du måste landa på framfoten. Och då så för att säkerställa det så gjorde man det, då tryckte man ner där. Det kan också faktiskt vara så att man tror att man måste ha ett väldigt tyst och skonsamt steg, tänker man. Och då gör man helt enkelt så att om man trycker ner framfoten, då dämpar man landningen lite grann. i alla fall de vertikala krafterna minskar i kroppen. Och de känner vi av ganska bra. Så det som händer då när man doppar ner framfoten är att de vertikala krafterna minskar, och då kan man säga, ja men det måste ju vara bra. Nej, det är inte säkert att det är bra. Dessutom, det ökar krafterna i underbenet enormt mycket. Vilket gör att det kan kännas bra, för vi är väldigt bra på att känna av de vertikala krafterna. Att, åh, vad jag springer mjukt nu. Ja, jag vet. Men krafter du inte känner ökar jättemycket. Till exempel belastningen på skenbenet. Så kan man ju, vaderna kan faktiskt slita i ett skenben med någon gång upp mot typ 12-13 gånger kroppsvikten. Och det känner vi inte riktigt. Men det är lite upplagt för stressfrakturer i underben här. Och medan landningen är, då landar folk i motionärer någonstans mellan 2-2,5 gånger kroppsvikten. Men trots att det är 2-2,5 gånger kroppsvikten försöker vi dämpa den på det här sättet. Men vi kan alltså få många, många, många gånger större krafter alltså i underbenen på det sättet. Eller så går det bra, men därför är tådoppen dåligt. Man landar för långt fram, då får man längre kontakttid troligen, plus att man kan också, man ökar skaderisken i underbenen.
Men det här är väl någonting som man kan analysera själv, om man filmar sig själv så kan man ju se.
Precis, det blir vinklade jag ner foten precis innan landet, precis slut de sista centimeterna ner, eller inte?
Och då tänkte jag faktiskt på bilden där som jag hänvisade till. Det var ju en bana och det var en elitlöpare som sprang där, och tänker jag att personen var ju väldigt högt upp i rörelsen, alltså med foten. Ja. Den var ju inte nära marken.
Nej.
Och därför så, nu förstår jag ju utifrån din förklaring varför. Ja.
Det är det sista lilla, och att det är en aktiv nedpressning. Att när man flyttar fram foten, liksom, då är det ganska avslappnat där. Men just i det sista ögonblicket så gör man en aktiv nedpressning av framfotetår.
Just det.
Det är tådopp.
Många har frågat om löpteknik på i lutande terräng, antingen nedför eller uppför. Någon tappar löpsteget också när det är kuperat eller när det är en annan typ av underlag. Jag tänker också på det här, Kilian Jornet heter han väl, Emelie Forsbergs man, som ska testa hur långt han kommer på 24 timmar tror jag. På en bana, fast han normalt bara springer i bergsterräng. Lite intressant. För någonting säger mig att man har en helt annan teknik i lutande terräng jämfört med på flacken.
Oh ja, det kan vara ganska olika. Och en del löpare är väldigt, väldigt bra i besvärlig terräng, men är rätt värdelösa på plattare underlag. Och tvärtom. Det är bara att försöka hänga med en orienterare. En orienterare som du kan springa ifrån på asfalt kommer du inte ha en sportslig av när du kommer ut på kalhygget. Liksom.
Nej, det skulle jag skulle säga. Inte. Anniken Kringstad, en gammal framgångsrik orienterare, hon sa ju det att hon är ju äldre.
Ja.
Hon lämnar sina barn bakom sig väldigt lätt i skogen.
Ja.
Men på flacken, på asfalt så är de snabbare.
Ja, och så kan det vara. Det är ju för att hon vet hur man gör till exempel där. Och där sänker man tyngdpunkten lite grann och jobbar på lite annat sätt. Och hon har stabiliteten och vet... Hon har sprungit väldigt mycket i skog. Det var ju det jag sa. Det är specificitetsprincipen här. Vill du bli bra på att springa i skog, spring mycket i skog. Däremot, det finns de här då blir tvärtom då. Det vill säga, vill du bli bra på att springa i besvärlig terräng, spring mycket i besvärlig terräng. Men de som springer bra i besvärlig terräng men har svårare när de kommer ut på grusvägar och så då är det ofta så att de byter löpstil. Och det de ofta då är, jag tror faktiskt att det var någon fråga här som jag såg, där det var just någon som försökte, som skrev just, jag försöker skjuta ifrån på grusvägen men det blir liksom ingenting, det blev sämre bara och jobbigare. Och där ligger ju ett av problemen i, ja men just du försöker ju skjuta ifrån. Och att man börjar, troligen det som händer där, det är att man jobbar mer på kraft, lägre stegfrekvens och försöker just att liksom brotta sig fram och trycka, skjuta, forcera istället för att ha den lite högre frekvensen och jobba mer liksom med kortare steg och lite mer dynamiskt i kroppen då, som troligen den här människan gör i skogen. Det är inte den första jag har träffat. Jag har träffat en del som är duktiga just på multisport eller swimrun och sådär, men som är inte det är nog bra när de kommer till grusvägen sen då. Och det är just för att de börjar gå på kraft och styrka istället för den här studsen och spänsten som de använder mer när de springer terräng och har kortat steget mer.
Du, då måste jag fråga, när du då, det här systemet du använder av, mätsystemet Motion Metrics, eller analyssystem kanske man ska säga, då springer man ju på ett löpband. Är det rättvist då för dem som är orienterare och har skogen och ett ojämnt underlag som sitt främsta, där de har sprungit mest? Kan de få en rättvisande analys då på ditt löpband.
Ja, det kan man verkligen få faktiskt. Ja. Det blir ju inte som att springa, hur springer du på kalhygget då? För där kommer ju folk springa olika bra.
För att ta ut ditt mätsystem i kalhygget.
Ja, just det. Bortsett från att de står still. Jag får klistra dit rötter på löpbandet.
Ja. Det vill jag se.
Ja, det finns sådana faktiskt löpband.
Jaha, gör det.
Ja, de är inte gratis kan man säga.
Gud, du måste visa ett sånt som vi kan lägga ut på Insta sen.
Och sådana som rör sig uppåt och neråt.
Gud, vad roligt.
Ja. Ja. I alla fall. Vad var det? Jo, funkar systemet. Jo, det var så här. Rörelsemönstret är ungefär detsamma. Och man kan också se vad som händer och hur man parerar på olika sätt och lite sådär. Så att på det sättet funkar det jättebra. Nu är det så att till stora delar så är det faktiskt att jag har ju gjort ganska många tusen sådana här tester nu. Och jag har haft just de här 3D-kamerorna som jag använder har jag haft sedan 2014 då och står med det i stort sett varje dag. Så att jag har gjort några tester. Så att, och egentligen så är det mycket till stor del för de som är där så att de ser vad som händer. Ja, men nu rör sig så här. Du åker i sidled ganska stora sidokrafter i dina knän. Vad händer om vi då just rör axeln lite mera? Då kanske vi tar bort 30% av din sidokraft i knät. Och då blir de medvetna om vad det betyder. Och det betyder samma sak om du springer i grusväg eller stig eller på asfalt. Men sen så kan jag ju då se väldigt hyfsat bra egentligen vad folk gör. Så att då använder jag inte det systemet helt enkelt. Jag är ju ute ganska mycket med folk helt enkelt. Jag är oftast på cykel.
Alltså du är ju inte helt hänvisad till ditt mätsystem ska vi säga. Du kan ju se själv också.
Ja, och det som nu är ju folk tror att de är så jävla bra på att se hur effektiva löpare är. Och såg en studie alldeles nyligen faktiskt där man just säger att nej, löptränare är ganska dåliga på att se löpeffektivitet. När man har mätt löpeffektiviteten och sen får tränare bedöma vem är löpeffektivast.
Vad kollar tränaren efter då som är uppenbarligen är fel?
Det framgick inte riktigt, men det var så här typ 5 löpare. Man hade testat vem var effektivast och i ordning 1, 2, 3, 4, 5. Och sen så fick några erfarna löptränare, jag tror det här var i USA, och sätta dem på plats 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Och då visade det sig att majoriteten satte ingen på rätt plats eller en på rätt plats. Så är det. Och det är ju det här, men det är bara helt enkelt, folk tror ju för mycket om sina egna kunskaper. Det är bara att fråga, är du bra på att köra, är du lika eller bättre eller sämre än genomsnittet på att köra bil? Då kan man ju veta vad folk får.
Ja, om man frågar en man.
Ja, alla är bättre än någonsin, än alla andra. Så är det. Och det här går faktiskt igen väldigt mycket, och speciellt hos män.
Ja, precis. Mm. Jag var bara nyfiken på, var någon av tränarna som tillfrågade som var kvinna?
Mm, det stod tränare, jag vet inte om det var manliga eller kvinnliga.
Jag tror säkert att det var män.
Men i alla fall, det jag skulle säga att det som jag däremot har gjort...
Kvinnor är mer analytiska.
Jag försöker nu försvara mig. Ja, jag är lite kvinnlig på det sättet. Men det jag har gjort då, det är eftersom jag har stått med alla de här människorna, så är det helt enkelt så att då tittar jag, och medan folk springer på löpbandet och mätningen pågår, då står jag alltid och gissar alla värden och precis allting. Och sen så får jag facit. Och så gör vi en justering och så tittar jag och sen så gissar jag medan de springer och så tittar jag. Och har jag gjort det här nu så i då de senaste 6 tusentals gånger då. Så att jag har ju övat upp en hyfsad blick. Men det är svårt, ska man ju säga, att se på millimetern hur folk gör.
Men hur stor träffsäkerhet har du då? Har du mätt upp det?
Nej, det har jag faktiskt inte mätt.
Nej, eller kan, mellan tummen och pekfingret då? Hur ofta har du rätt?
Ja, men ja, det beror på hur man ser. Jag har... Hur rätt är rätt?
Ja, men hur många procent då, om du ska gissa ungefär? Alltså när du gissar, när du ser någon och sen när du får ut värdena.
Då kan man säga så här. Om någon rör sig 91,8 millimeter uppåt och neråt, då är det så här. Ja, jag kan gissa om det är mycket eller lite.
Ja, men exakt. Ja.
Är du med? Ja. Och att, och ungefär var de ligger på skalorna och så där. Så att det är hyfsat. Men ibland blir jag också överraskad.
Ja.
Det är så det är. Ofta så är det ju inte som i läroböckerna.
Nej.
Det har jag ju verkligen lärt mig. Att det finns 1000 miljarder undantag hela tiden. Mm. Till exempel att man sätter man foten framför sig. Landar man för långt fram så blir det bromskrafter. Det har jag lärt mig på alla utbildningar jag gått någonsin. Och så visar det sig att jag har ju löpare som landar långt framför sig som inte har bromskrafter. Mm. Och en del som landar långt under sig och har stora bromskrafter. Det är mycket mer komplicerat än så. Det är ju fotens rörelser och andra leder också. Och ofta, och hur man påverkas av olika saker, så är det så här, ja, men vi vet inte hur just du påverkas förrän vi faktiskt har testat det.
Nej. Den här, jag vet inte hur du kommer reagera på den här frågan. Hur orkar man bibehålla tekniken hela tiden?
Ja, precis.
Undrar Anna Westman.
Och då var vi ju där igen då. Det vill säga att om det kostar mer och det är en ansträngning att springa med bra teknik, då springer du inte med bra teknik.
Nej.
Nu krävs det alltid oftast en liten invändningsfas, för även om du har sprungit fruktansvärt dåligt så kommer du vara stark och uthållig på det sättet att röra sig. Om du till
man
exempel,
har lärt sig.
Ja, om du till exempel har sprungit alla dina maratonlopp genom att bara hoppa på vänsterbenet. Du har satt aldrig ner högen under några lopp.
Nej.
Då kommer du vara jävligt klen i högen när jag ska visa det. Men kolla, man kan sätta ner det andra benet också. Vad kan man? Ja, det kan man. Då kommer du bli jättetrött i högerbenet. Det blev du inte förut.
Nej.
Men du kommer snart att vänja dig. Och det är faktiskt bättre att springa med båda benen än ett.
Ja, men precis. Och det för ju då in mig på en fråga som hänger ihop då. Det är Jenny som undrar. Tips på att lära om invant rörelsemönster som ger smärta. Ja, det håller jag faktiskt på med hjälp av min kiropraktor. Men det kanske man inte kan göra i löpning. Men min kiropraktor, han jobbar ju både med kotknackning, justeringar heter det då på hans språk. Och sen så får jag lära mig, så gör jag rörelser som då ska liksom få nervbanorna att fatta att det är så här jag ska röra mig istället.
Mm.
Kan man göra samma sak i löpning?
Det är precis det som jag alltid gör med alla.
Du tar dem till en kiropraktor och sen så...
Nej, jag knackar inga kotor. Nej. Jag tar en slägga. Nej, det jag gör är att, nej, men det är det här att försöka bana in nya rörelser. Och att det inte är att man får det just till en helhet. Det är det här som är själva tricket. Och man kan inte springa och tänka på 17 saker samtidigt. Det går inte och det finns så mycket löptekniktips. Utan det är det här som är den här lilla dansen då som man då kan titta på dina filmer om hur vi försöker sätta ihop.
Ja.
Och springer man väldigt, väldigt långsamt och försöker liksom just hålla ner farten, då håller vi ner alla krafter. Så är det. Vilket gör att håller man ner i farten och har lite skador och rejält och försöker just att hitta de här små dansrörelserna i löpsteget då kan man bana in, och eftersom det går långsamt och det är väldigt mjuka rörelser, framförallt så är det mjuka, inget ska forceras.
Nej.
Någonsin. Det är väldigt mycket avslappning. Det mesta av det som jag jobbar med är ju olika typer av avslappningsgrejer i kroppen helt enkelt. För att få någon harmonisk rörelse genom hela kroppen då. Och gör man det, då köper kroppen det mycket lättare, för det gör mindre ont när man gör på det sättet också. Och lugna farter då, så banar man in lite långsamt den varianten.
Mm.
Och så kan man också då byta, så man går tillbaka till som man har rört sig. Då kanske man känner nu gör det lite ont.
Mm.
Och då kliver man tillbaka till lite mjukare igen då, för att liksom lära kroppen. Nej, men dit skulle vi inte. Men man visar kroppen att det här är dåligt, det gamla.
Mm.
Och så försöker man jobba med det nya då, så bana in det.
Det är en som springer kanikross, löpning med hund i lina. Coachar du för det, undrar Carola?
Jag har faktiskt hjälpt folk som tävlar i det där.
Mm.
Och då är det ju ingen som vet egentligen vad det där är för sport. Det är ju, man har ett bält, man knyter kopplet typ i bältet, fast det är speciella jäkla bälten såklart.
Ja.
Och så springer hunden allt vad den kan.
Ja.
Och så drar den fram dig i helt sjuka hastigheter.
Åh, herregud.
Ja, jag vet. Det verkar helt knasigt.
Ja.
Och för de människorna så handlar det ju jättemycket om att just att få ett rörelsemönster som inte hindrar löpningen. Många är lite spända och rör inte på alla kroppsdelar. Man liksom håller ihop det för mycket.
Mm.
Att bli lös på rätt ställen är faktiskt till stora delar. Och att jobba med att snabbhet helt enkelt. Att få upp stegfrekvensen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att man kan springa i den farten som hunden springer. Typ.
Ja, jösses. Jag har sett folk åka skidor med hund på det sättet.
Ja, men att springa, det ser helt galet
men gud, jag måste googla på det här.
Ja, det.
Kanikross heter det.
Ja.
Det måste vi googla. Ja, nej, men Fredrik, vi hinner tyvärr inte med mer. Men om det nu är så att man vill få hjälp av dig, så vet jag, eller en fågel har viskat i mitt öra, att du håller på med en webbkurs.
Ja, det håller jag på med.
Och nu har du sagt det, så nu måste du göra klart den.
Ja, jag vet. Det är skitjobbigt. Men,
när kan vi förvänta oss att den kommer?
Ja, det vet man inte. Jag tar ju aldrig hjälp av någon, jag måste alltid göra allting själv.
Men säg datum så får du kniven mot strupen.
Nej, det kan jag inte göra.
Nej.
Men jag kommer jobba på lite grann som vanligt nu med allting. Men efter nyår här nu så kommer jag att jobba några dagar i veckan med den här onlinekursen då. Och förhoppningen är väl att någon gång i vår så ska den vara klar då, beroende på hur bra eller dåligt det går. Och blir den dålig så släpper jag den inte.
Men du tar lite kunder ibland, så är man
absolut
intresserad, så var hittar man infon om det?
fredriksilen.se.
Silen med Z.
Silen, som sillen, fast ingen accent liksom.
Nej. Mm. Stort tack till dig för att du kom.
Tack
och
för att jag fick komma.
Och lycka till med analyserandet.
Tack.
Och raljerandet.
Tack. Lycka till med tådoppandet. Eller motsatsen med det.
Just det. Spring nu riktigt snyggt och ha roligt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.